Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Välkommen till MotoGP-podden med mig Andreas Mårtensson och med Tobias Lajon. Precis som vanligt, denna gången i uterummet. Så om ni får höra lite fågelkvitter så bjuder vi på det. Vad säger du Tobias?
Ja, jag tycker det känns jätteroligt att byta plats faktiskt. Det ger lite extra energi till de här poddarna. Och för några dagar sedan så var det på kommentatorsplats i Barcelona och nu då ute i... känns som vi är halvvägs ute i naturen på riktigt.
Mm. Ja, exakt. Det är inte det mest välisolerade ljudrummet man kan tänka sig. Men det är skönt att sitta här.
Jätteskönt. Jätteskönt. Och sommar, nästan sommar hemma idag också faktiskt.
Ja, skönt idag.
Du, har du landat efter racehelgen då?
Ja, tycker jag. Gick bra. Resa hem, var hemma sent. Vilodag. Var att spela paddel nu. Ja, det är ganska bra.
De där vilodagarna och paddeldagarna som jag saknar lite grann. Jag har faktiskt varit lite trött, men det är väl också att det är ganska intensiv period här, maj månad.
Tidsomställningen kanske.
Tidsomställningen, precis. Börja vara vaken på dagarna. Nej, det var en spännande helg och det går som vanligt jättefort när man är på plats och tycker att det är en evighet innan racehelgen drar igång. Och då kom jag ju på onsdagen till Barcelona. Sen har vi ju en del att göra där under torsdagen och lite stressigt att få till och hinna träffa förare och uträtta det man ska under torsdagen framförallt, som är fixardagen.
Ja.
Och sen rullar det på bara.
Ja, så det rullar på. Och för er som såg våra sändningar i söndags så var det lite dåligt tryck i ljudet, men det kommer vara åtgärdat till nästa gång.
Det är bra att veta. Det är inte dåligt tryck i ljud när man sitter på plats, det kan man ju lugnt säga.
Nej, det var det motorljudet som hördes i sändningen. Det lät rätt högt och det gjorde det, kan jag säga, utan också hörlurar på sig.
Ja, det där är en av de livligare platserna att vara på.
Barcelona och Le Mans skulle jag gissa på är de två där det låter högst.
Ja, men det måste ha lite med den här utformningen på taket att göra där.
För det är ju bättre när man går ner. Jag gick ner på läktaren och tittade, men det var visserligen inte MotoGP, men även Moto2-klassen och Moto3-klassen låter ju mer uppe på kommentatorsplatsen än vad det gör ute på huvudläktaren. Det är lite märkligt hur det kan studsa.
Ja, men eller hur? Det känns som att ljuden nästan cirkulerar där uppe under taket. Men absolut en av de roligaste racen att jobba på tycker jag. Därför att man får en helhetsupplevelse just från våra kommentatorsplatser, så är det rätt stor skillnad annars. Så här får man ju uppleva både det som sker nere i boxarna, det som sker på prisutdelning. Allting blir ju live på ett annat sätt än att se det genom en skärm och sitta i markhöjd eller så. Ja, det var bra.
Och mycket folk det var efter prisutdelningen där.
Det var kul att se.
Stormade banan.
Mm. Jag tycker det var roligt. Det kändes lite som det här trycket efter. Det var lite tama prisutdelningen. Nu var det verkligen fullt race hela vägen.
Ja, men det var det. Det var det. Och jag följde där faktiskt när, jag tror det var Sarko som kastade ut en, om det var en stövel eller en handske. Jag vet inte, man ställde sig på depåmuren och så kastade han iväg någonting i alla fall. Och jag följde det där. Det där borde man knappt göra, för det där blev i princip handgemäng från det där. Det var en kille där som tog den där helt enkelt. Och det var inte riktigt schysst gjort, kan jag säga. Och det var väldigt upphetsad stämning där. Och han var en riktig biff var han, så det var ingen som riktigt vågade ge sig på honom heller. Men han betedde sig som ett as.
Ja, så tråkigt.
Det där, ja, jättetråkigt. Jättetråkigt att det blir så där.
Det är kanske bättre som förare då att ge till någon. Ja. Alltså sträcka ut en hand och
exakt.
Ge. Och jag kommer ihåg, jag har inte varit på den där nivån såklart. Men även autografskrivningar, roligare att rikta sig mot de här lite yngre eller de som inte riktigt är så framfusiga i det hela.
Ja, så att om ni ser någon handske från Sarko i Barcelona 2022 på eBay, så köp det inte.
Nej, kanske så.
Ja.
Ja, men annars då, det är ju kul också när jag var imponerad efteråt över vilken energin hos förarna att fixa det här racet, för det var ju stekhett där under helgen och framförallt kanske under racedagen.
En händelserik helg tycker jag att det var. Det var mycket som hände bakom kulisserna. Det var förare som gick på ställen som man inte brukar se dem hos andra team, och det var mycket snack. Helt enkelt. Mycket rykten som florerar, och det har ju givetvis med att göra att silly season inte riktigt har satt sig, fast vi fick ett besked idag, vi fick det även i helgen, men det blev officiellt idag. Jag tänker på Jack Miller, vi kommer komma in på det lite senare, men det kändes som att det var en väldigt händelserik helg.
Mm, det tycker jag också. Ska vi beta av eller ska vi dra våra punkter i podden, Andreas?
De vanliga, precis. Jag tänkte vi skulle börja, men du vill dra lite vad vi ska säga, då får du göra det.
Nej, men jag tänker bara rubrikerna.
Agendan.
Det är podd 150, det var ju du snabb och korrekt i. Då blir det ju startnummer 50, som inte är ett helt självklart nummer, i alla fall inte för mig. Och sen plus och minussidan, nyhetssidan, där vi får gå in på de här silly season, både rykten och det som är konkret. Sen är det ju en ändring också gällande däck till nästkommande säsong som får komma in där på nyhetssidan. Och så försöker vi hinna med någon tittarfråga också som du flaggade för i senast när vi var i Barcelona. Någonting som dök upp under helgen. Jag tror att det gällde Isle of Man, var det så?
Stämmer, och det är ju ganska aktuellt, för det är Isle of Man nu ju. Men jag hörde att dagens körningen blev inställd på grund av dåligt väder. Det är torsdag idag, ska vi säga. Och sen när vi spelar in där.
Ja, och så är det avslutning. Som jag tror så ska ju Senior gå i morgon då. Alltså största superbike-racet, som det som gäller.
Mm.
Som alla vill vinna. Ja, Andreas. Eftersom att... Ja, förlåt.
Nej, men ska vi börja med nu tänkte jag säga namnet, men starten med 50 innan vi går in på vad som hände i Barcelona.
Det tycker jag.
Okej. Starten med 50. Det kan ju vara Jason DePasquier.
Det var ju den jag tänkte på faktiskt.
Ja.
Men det är inte ett startnummer från MotoGP då, utan då är det ju den här schweizaren som omkom förra året i Mugello, eller på Mugello. Mm.
Men det var ju bara någon podd sen vi hade snack om förolyckade förare. Så jag tänkte vi kanske inte skulle ta DePasquier den här gången, utan jag tänker vi tar en MotoGP för en aktuell. Och jag försökte ge dig massa ledtrådar här innan podden, men du kopplade inte riktigt där.
Nej, det var blankt papper.
Det var blankt, ja.
Vi ser.
Så kan det vara ibland.
Ja, ser mindre vetande ut. Ja, det är skönt.
Men det är faktiskt en aktuell förare som är aktiv. Men han kör kanske inte på daglig basis i MotoGP-klassen i alla fall. Men jag tänker på Suzukis testförare, Sylvain Guintoli. Han brukar köra med start med 50.
Och honom kommer ju inte se så mycket mer utav heller.
Nej, inte åtminstone i kördressen, tänkte jag säga, i skinnstället.
Nej.
Mer på tv kanske, för han jobbar ju även för BT Sports.
Men grymt erfaren. Det var roligt att du ändå tog upp honom, eller att du påminner om att han kör med startnummer 50. För det här är ju en förare som ändå har figurerat väldigt länge i GP-sammanhang.
Mm.
Och inför podden här, när du kollar lite extra, visst var det så också att du har kört ett par race samtidigt som honom?
Mm, till och med tre stycken, i 250.
250 GP.
Ja, exakt. Han körde det många säsonger på lite undermåligt material. Inte på det värsta fabriksmaterialet, utan något steg längre ner där. Vad hette det där teamet han körde för? italienskt team kör de för.
Början på 2000-talet,
ja,
eller?
Ja, jag för mig att det var en lack med rosa och gult på ena sidan där. Campitella kanske? Campitella,
ja, det, kan, det känner jag igen.
Ja, jag tror det var något sånt där.
Känner jag igen. De hade de lackerna på trailers också, vill jag minnas. För jag var ju också ute och cirkulerade den där eran där med... körde ju boxercup där något år.
Mm, mm. Det så hette det nog, Campitella. Mm. Jag ska inte svära på det, men jag tror det. Jag tror han körde Aprilia vilket fall som helst. Men han körde 250. Han tog över även 2002 testprojektet med Aprilia i MotoGP-klassen med Dunlop-däck, sen tillbaka till 250, och sen fick han ju då chansen på heltid i MotoGP-klassen ett par säsonger innan det blev Superbike-VM och testförarroll för Suzuki. Och i Superbike-VM så lyckades han ju faktiskt och komma på pallen två gånger totalt i mästerskapet, trea ett år, och sen vann han ju även då en säsong 2014.
Och det här gjorde ju han som, det är inte så länge sedan, så att det här, jag vill minnas att han var flerbarnsfar just under den perioden. Alltså att han hade barn, två, tre, kanske fyra stycken redan under den där perioden som han tog hem titeln.
Ja, och allting avgjordes ju dessutom i sista racet för säsongen, eller sista omgångarna för säsongen. Han tog en dubbelseger då i Qatar, medan hans värsta konkurrent då, Tom Sykes, blev trea i båda racen. Och till slut så skiljer bara 6 poäng, alltså 416 mot 410. Och ja, minsta möjliga marginal nästan.
Ja, faktiskt. Men du, som testförarroll här nu, för det är det du inleder med, då kör han ändå en del wildcard, och är han fullt lika snabb som Pirro och som Salvadori, skulle du säga, eller?
Ja. Jag tycker att han är bättre. Faktiskt, tycker jag han är bättre. Bättre förare än både Pirro och Salvadori. Ja, det tycker jag. Salvadori kan ju jämföra sig. Det är ju ganska lätt att jämföra Salvadori med Guinteli, för de kommer ju från ungefär samma bakgrund. Jag tänker på Superbike-mästerskapet, och där har ju Guinteli betydligt bättre CV än vad Salvadori har. Så det tycker jag definitivt. Sen har det inte blivit så jättemånga race hos Suzuki. I statistiken så här så står det att han körde sitt senaste race 2019. Kan det stämma då? Antagligen. Då blir det fyra race i så fall den säsongen.
Skulle kunna varit här där vi var nyss. Barcelona.
Mm, där kör han också den säsongen. Stämmer. Och sen ytterligare tre då.
Men just den rollen han har här nu då, som testförare. Och han kör ju faktiskt... han kör ju en Drans VM också.
Mm.
Med Sert Suzuki. Så att det är en i högsta grad aktiv förare på det sättet.
Det är det.
Har du några speciella... För jag tänker på, när jag tänker på Sylvain Guinteli, så tänker jag just på hans fyra barn, för det vet jag att han har, eftersom jag själv var fyra. Och sen så tänker jag också på att han är fransman som pratar nästan perfekt engelska eller brittiska. Mm. Det sticker han ju ut med.
Ja, men det gör han ju. Men visst är det så att han har en fru som är just från Storbritannien?
Ja, det ska vara så.
Och jobbar som sagt också för brittisk tv. Så vi brukar stöta på en i princip varje helg i depån. Jag kommer inte på om jag stöter på honom denna helgen. Tror inte det.
Jag har sett honom på avstånd. Eller jag såg honom på avstånd. Men inte...
Så han var på plats i helgen.
Ja.
Ja. Mm. Ja, nej, men annars körmässigt ifrån hans karriär så minns jag den säsongen 2014 när han blev världsmästare i Superbike-VM. Det var hård press på honom, och det kändes som att det var nu eller aldrig. Kändes det som. Och det visar ju resultaten också, för sen fick han ju lämna Aprilia och gick ju till Honda istället året efter, och då kom ju inte resultaten alls, utan sexa totalt i mästerskapet.
Men då är frågan om hans testförarroll kommer att försvinna, för det menar det, eller om någon annat fabrikat kommer att suga upp honom, för att det växer ju inte på träd heller testförare med kaliber och erfarenhet.
Nej, det gör det inte, men han börjar ju falla lite på åldersstrecket här. Han är ju faktiskt 1,5 år äldre än vad jag är. Så han börjar närma sig 40. 24 juni 82 är han född. Det vill säga det är bara någon vecka bort till han blir 40.
Ja, det kanske, då har man ju, ja, då har ju de allra flesta passerat bäst före då, när det gäller motorcykelkörning.
Det är så. Utan han kanske får riktas in på en Drans VM och lägga fokuset där istället. Någonting som man är väldigt bra på. Just med Sert Suzuki.
Mm. Just på Guinteli så har inte jag särskilt mycket mer. Och sen Du Pasquier där, som vi sa då, där det avhandlade vi tidigare, eller hur?
Ja, jag tycker det. Mm. Sen är det väl även så att Eugene Leverty har kört med startnummer 50.
Jag fick också fram att någon av Leverty-brorsorna körde det.
Tror det, tror det. Men ja, det blir kanske på avsnitt 250 då.
Vi måste spara några, det är sant. Smart. Smart. Nej, men du, jag tycker vi hoppar över så vi får lite fart i det här. Så hoppar vi över till plus och minus efter Barcelona. För det var en händelserik helg, eller hur?
Det var det verkligen. Händelserikt race, åtminstone inledningsvis. Sen blev det lite statiskt och det blev inte det här racet där däcken totalt svimmade racet som vi kanske trodde inför. Utan de var rätt duktiga på att hålla liv i däcken hela racet igenom. Och så blev det. Quartararo tog en överlägsen seger och det är väl han som får det första stora plusset, tycker jag.
Jag håller helt med dig. Det var ett jättesnyggt utfört race och jag både fascinerades över hur snabb han var iväg ner till första sväng och hur aggressiv han var på bromsning där, och sen var det ju egentligen ingen som fick fatt igenom. Han lyckades ju bygga upp en lucka som han höll i racet igenom. Det var ett felfritt race faktiskt från hans
sida. Ja, men det var det. Han gjorde ju en klockren start som du säger. Han gick om Aleix Espargaró och in i första svängen och sen släppte han inte ledningen utan sen höll han den och ökade dessutom. Aleix Espargaró var inte tillräckligt nära ut på första långa rakan på första varvet och då var racet egentligen över. Och Aleix Espargaró sa ju efter racet att alla hade varit på honom i boxen, alltså hans tekniker, och sagt till honom att du måste ta det lite lugnt inledningsvis, spara på däcken för annars kommer det att ta slut. Det var ju någonting som han ångrade, som han sa efteråt där, att han skulle inte gått på det, utan han skulle försökt vara aggressiv inledningsvis. Men det är lätt att säga efteråt.
Mm. Det var mycket på spel för Aleix Espargaró. Vill jag ju komma in på honom mer här. Men annars då, med Quartararo här, det som imponerar på mig också, det är att han tar den här segern överlägset på en bana där det återigen känns som att ändå toppfarten har en betydelse. Det är en riktigt lång raksträcka. Riktigt lång.
Ja, det är det. Men det svänger också väldigt mycket. Plus att det här är en bana som han trivs på väldigt, väldigt väl. Han tog sin första seger i GP-sammanhang i Moto2. Den segern som gjorde sen att Stiger fick upp ögonen på honom och valde honom till Petronas-teamet. Han har goda minnen därifrån helt enkelt. Och han stod väl första pallplatsen också, tror jag han tog där i MotoGP-klassen. Var inte det efter den här karambolaget in i kurvett där med Lorenzo och company. Jag tror det är racet att han tog en pallplats.
Kan det kanske stämma? Var så.
Jag tror det.
Mm. Det minns
nej,
inte
jag. Bara, nu höfter nu, ja, höfter
men,
jag lite.
Men däremot så finns det ju verkligen banor där just olika förare trivs särskilt bra på. Jag håller med det här att den här banan känns som att Quartararo både hanterar bra och trivs väl på. Och kan han ha fått samma råd då, tror du, från Yamaha-boxen kring däcken? För att annars är det ju rätt modigt, tycker jag också, där att försöka dra upp en lucka inledningsvis på racet.
Jag tror inte han har fått de råden, utan han visste nog om det här, hur det låg till, tror jag, på ett annat sätt.
Kan det skilja sig åt några strategier under helgen där? För det har inte jag koll på i detalj gällande Yamaha, Aprilia, eller hur mycket man, hur långt man körde på sina däck och hur mycket varv man hann testa ut innan. Kan ju vara någon skillnad.
Mm, kan det vara. Sitter och tittar här direkt med hans statistik där. Jag höftade lite och han blev faktiskt två. Han blev inte tre, han blev två. Så första pallplatsen som han tog i MotoGP var just Barcelona 2019 i hans sjunde race i MotoGP-klassen. Det var just det racet där Lorenzo gick omkull och drog med sig Vinales, Rossi och Dovi.
Mm. Men som sagt, ja, det svänger en hel del. Det var värme att ta hänsyn till, men någonting som också faktiskt kan ha hjälpt honom den här helgen, det var ju just att det blev klart för hans del med kontrakt på kontraktsidan redan innan helgen. På något vis har vi sett förare som påverkas. Man påverkas av situationen runt det här kontraktskrivandet och osäkerheten framåt, även om det är, ja, man vill veta helt enkelt vad som gäller.
Ja, exakt. Och det kan mycket väl ha påverkat honom lite grann. Och nu slipper han fundera på det där. Nu är det två nya år med Yamaha. Och det är nog skönt både för honom och för Yamaha, gissar jag på. Faktiskt att få det här klart. Och ryktena som vi hörde nu, som sagt, inga bekräftade uppgifter. Men från vad säger man, från
säkra källor.
Så någonstans mellan 10 och 12 miljoner euro per säsong. Ett bra kontrakt.
Ja, det är bra kontrakt. I de här tiderna måste det vara jättebra.
Ja, jag tror det. Och med det lär han bli då näst bäst betald i MotoGP-klassen. Bäst betald är ju Marquez med ryktesvis då 25 miljoner euro per säsong i 4 år.
Och det här gäller, det är ren lön det här. Det här är oräknat bonusar och olika sponsortillägg och annat.
Det är svårt att veta hur det är utformat givetvis.
Men vissa, det finns ju sådana tillägg hos förare, dels poängmässigt eller resultatmässigt och vad man också presterar under säsong.
Ja.
För rena prispengar i mästerskapet så, det existerar inte så vitt jag vet. Det är inte, för jag menar, jag gjorde en del sändningar ju i vintras här med världskuppen i skidor och där var det ju, där fanns det ju tydligt listat vilka prispengar som gällde för, och placeringar och läget i prispengar mästerskapet om man säger. Så pratar man ju inte här överhuvudtaget.
Nej, utan det är säkert mer bonus i så fall. Pallplatser och segrar. Och Aleix Espargaró kanske blev av med någon Ferrari.
Ja, istället. Ja. Ska vi hoppa över på honom eller?
Men det gör vi. Vi lämnar Quartararo som gjorde ett klockrent race och fullständigt dominerade helgen. Otroligt bra race. Riktigt bra race. Och vem ska stoppa Quartararo nu när han är i den här formen som vi såg även förra året att han kom in i det här, och det kändes tyngre i inledningen på den här säsongen. Det kändes som att han fick slita mer för att starta i första startled, men nu börjar han ändå leverera de varvtiderna hela tiden där och ha koll på däckslitaget. Och det finns bara en liten nackdel, och det är att den går lite för långsamt på raksträckan. Det är den nackdelen. Men
å andra sidan sa han själv här nu fick han med sig en andra plats från Mugello och en seger härifrån.
Ja. Nej, otroligt bra.
Ja.
Och det är så mycket, inte skitsnack, men många är förvånade över varför gör inget. Alla känns som att de är arga på Yamaha för att de inte gör någonting åt toppfarten. Men de vann förra året. De leder årets mästerskap. Ja, vad vill man att de ska göra mer?
Nej.
Det är klart att mer effekt då, men då är med på alla banor, men då tog dominerar han ju andra sidan mästerskapet.
Kanske inte. Vi kanske inte ska efterlysa
Nej,
det då.
Exakt.
Nej.
Om vi vill ha ett jämnt mästerskap.
Nej, men det skulle göra livet lättare för flera andra Yamaha före, det tror jag i nuläget.
De behöver inte gå in på, för de reviderar inte överhuvudtaget.
Nej, det gör de inte. Stort plus fick Quartararo.
Ja. Minus då?
Ja, det måste ju bli Aleix Espargaró här.
Ja.
Och egentligen det enda minuset, eller den enda anledningen, det är ju avslutet på racet.
Ja.
Men något mer, ja, det är möjligtvis det här du nämner med hans strategi då, när, om han nu inte körde för fullt från början, då har han ju sumpat chansen till en hemmaseger.
Mm.
Men
det såg ändå bra ut tycker jag.
Jag tyckte också det såg bra ut.
För hans del. Under helgen såg det jättebra ut och det kändes som att det här kan då bli liknande Argentina det här. Att han bara, ja, ta hem den här segern ganska enkelt. Men sen närmade sig både Bagnaia och Quartararo under helgen, närmade sig och till slut kom de ju i fatt också. Och Aleix Espargaró kände som att han stod och stampade lite grann och hade lite annan strategi på FP4 och ja, jag vet inte. Det kändes som att han efter FP3 och till kvalet backade han hem lite.
Var han nöjd?
Men det kändes som att han vill inte göra några misstag, och sen går han ändå ut på mappen och kastar hojen liksom i samfållan med 2 minuter kvar. Det kändes som att han blev på fotbollsspråk lite för defensiv eller hockeyspråk, att han backade hem lite. Och sen räckte det inte. Och sen gör han ju ett klantigt misstag såklart, sista varvet. Det får inte ske.
Nej, det får inte ske. Och det sker inte ofta, men det sker ibland. Men det som händer är att han slår av med ett varv kvar att köra. Vad kommer det sig överhuvudtaget? Vad har han gjort för misstag?
Nej, men han tror ju att det var målflagg, och det som han sa själv var att han tittade på den här stora avlånga tavlan eller pelaren där startnumren står i vilken ordning som man ligger placeringsmässigt helt enkelt, och längst upp där står det många varv kvar, och tydligen har de något system, jag har inte sett det själv, men enligt honom så har de ett system att det är 0 varv kvar när ledaren ger sig ut på start och mål. Då står det 0 när han passerar helt enkelt. För att det är 0 varv kvar, att det är målflagg. Normalt så är det ju 1 varv kvar och sen är det målflagg. Och han missförstod väl det där på något sätt. Och sen kom han på sitt misstag att så är det ju just i Barcelona, så gör de tydligen på det sättet. Och anledningen som han gav var att han kunde inte se sin egen tavla. För det såg vi ju från kommentatorsplats. Vi satt ju rakt över Aprilia-boxen.
Det är jättesvårt där. Första, de hade ju första boxen.
Första boxen, ja. Och det går ju otroligt fort, ska vi komma ihåg, ut där. Inte 300 riktigt, men nära in på. 250 kanske. 220, 230. Ja, någonstans där.
Om man kommer ut på andra sidan banan.
Ja.
Ganska nära läktarna. Vi har ju sett faktiskt för att göra misstag just i utgången,
ja,
där.
Ja. Så han sa själv att han inte kunde titta på sin egen tavla speciellt mycket, utan följde den pelan helt enkelt och slog av efter målflagg och trodde det var målflagg. Sen kom han ju på
det kan ju inte vara en målflagg, det är det.
Nej, precis.
Efter mållinjen då?
Ja, efter mål. Ja. Nej, det var ju inte målflagg. Och målflagg, det vet jag ju själv att den man tittar inte så mycket på det heller, utan man går på varven. Man går på sin, jag gick alltid på min tavla. Det gjorde jag. Sen såg man ju målflaggen emellanåt, men det var inte den jag tittade efter.
Nej, men jag tänker på en sak till. Det brukar ju på alla banor, och så även här i Barcelona, så är det ju
två stycken.
Det är ju en, ja, digital, den här armen som går ut över start- och målrakan. Där har du ju också en sån nedräkning. Den borde ju ha visat rimligtvis ett varv. Den har inte jag sett någonting på, men nej, den brukar också tugga ner, eller hur?
Ja, det brukar.
Och de ser ju faktiskt likadan ut på alla,
ja,
banor.
Men jag tittar inte på dem heller, för jag tycker det är svårt att se dem, för man vet inte riktigt var de är någonstans.
Nej, jag håller med dig. Man
måste veta var man ska titta när man passerar. Och för er som inte har kört på en sån här fullstor bana och passerat sin egen depåtavla i 250, så är det inte speciellt lätt. Så är det.
Nej, jag har missat också.
Och varje gång, alltså jag, på min depåtavla så hade jag fyra fält. På race till exempel, då hade jag då placering, och sen hade jag till den som är närmast bakom, säg plus, och då är det viktigt där att man har samma sak där, så man inte börjar ändra där, att man skriver plus 1. Okej, vad är plus 1 för någonting? Är det 0,1 eller är det plus 1,0? Utan att man hela tiden har
tiondelar.
Exakt, så det är samma varje gång. Så till exempel, ligger någon bakom med 1,0 sekunder efter, då står det plus 1,0. Är det 1,2, då står det plus 1,2. Ingenting annat. Samma sak, varje race, hela tiden. Tredje fältet brukade jag ha hur många som ligger bakom i den gruppen. Till exempel om det är tre bakom som ligger ihop och kör, och så har jag kanske då 1,0 sekund lucka till den. För då vet man det, att ligger de 0,2 bakom, då vet man att det är tre bakom. Annars kanske bara en, för man är ju som mest svag och mest sårbar när man precis har blivit omkörd. Och sen längst ner, då har man L som betyder lap och hur många varv det är kvar. Och när man då ger sin väg på sista, då står det L1. Ingenting annat.
Nej.
De fyra fälten hade jag alltid. Men jag hann ju inte titta på alla fyra varje gång, utan man fokuserar på någon. På någon sådär. Okej, nu vill jag se hur långt det är till den som är bakom. Den tittar man ofta på. Och så slog man en liten blick på, men det var tre eller det var en som ligger bakom, då vet man det. Och sen så kände man, nu börjar jag bli lite trött. Då tittar man på läpp. Hur många varv är kvar?
Visst, och det kanske, jag känner precis igen den här beskrivningen som du har. Och det jag också tänker på, det är ju att de här varven framförallt, de kanske man inte kollar på. Det kan ju ta 7-8 varv i början, så man inte ser dem överhuvudtaget.
Nej, man tittar inte på det, för man vet att det är långt kvar.
Ja, man vet att det är långt kvar och det kan vara intensivt. Utan det kanske man kastar en blick på där i mitten när det är lite lugnt.
Mm.
Och sen om det är, som du säger, om det är intensivt, då kan ju två, tre varv kan ju kännas. Det kan ju vara fem varv i verkligheten, för att det är så intensivt.
För att det händer grejer.
För att det händer grejer, ja.
Och ibland hinner man inte titta alls, för att man kanske ligger slipstreamingen på någon. Man har fullt upp och fokuserar på annat. Och det går inte att titta på den.
Men typexemplet i andra änden, det var ju liksom, då hade vi kunnat backa till Le Mans om du hade en depåtavla långt bort där på start- och målraken. Den är ju supersvår att se. Just när man ligger i toppfart och ska tippa in i första sväng där.
Och en sån sak är ju svår att bestämma som MotoGP-förare. På min nivå när man körde SM och EM och vad det kunde vara allting, då kunde man ju bestämma vad personalen skulle stå för. Då hade man kanske inte ens box, utan då hade man tält istället, och sen så drog man ut sina grejer till pitlane och sen valde man då ett bra ställe tillsammans med då mekaniker att ja, men här är bra att stå eller här kan du inte stå. Falkenberg är ett sånt ställe, där kan du inte stå långt uppåt om man säger så i banan, då vill du stå lite längre ner så du
hinner bli lite rak på rakan. Ja,
exakt.
Mm. Nej, men så att det vi säger här, det är ju egentligen att det är inte så konstigt att det blir en miss här.
Nej. Inte alls konstigt.
Han har valt det lättaste sättet, alltså det som är lättast att läsa av för honom. För jag vill också minnas att många av de här digitala nedräkningarna som kommer på den här bågen över banan, de används ju inte under träning.
Nej, och utan de har inte sett den.
Nej, så man har ju inte sett den. Så det är som du säger, du vet ju inte exakt vad den här är.
Och vet du inte det så går det inte att leta efter den. Utan det här är någonting som måste vara givet helt enkelt. Du tittar på din egen tavla. Ser du inte den, se till att se den. Du måste se den. Det, enkelt. Och just i Barcelona, visst den ligger först. Men det är inte helt omöjligt där. Tycker jag i alla fall.
Nej, precis.
Du hinner och slå ett öga på den där.
Då hade man väl i så fall, då får man väl gå över på någon annan, vad heter det, slags markering. Men vad jag undrar över där också, använder man inte instrumenteringen på de här också?
Ja, det borde man göra. Det är också förvånande för mig att man inte gör det. Troligtvis gjorde man ju inte det då.
För det hade ju kanske varit ännu bättre.
Ja, visst. Då ser många varv kvar. Och det är kanske någonting som de kommer implementera om de inte redan har gjort det.
Men om vi bara ska avsluta den diskussionen då. Visst är det ett tvärtom system i Formel 1? Visst räknar man upp där?
Mm. Ja, det gör man.
Och där blir jag ju helt förvirrad som inte ser så mycket bilar.
Ja.
För att då blir det ju, när det då kommer upp 30, om det är 30 varv, säger vi, har jag racet klart då? Eller Nej. Ska jag köra det varvet
ja,
också?
Ja, du ska köra det varvet.
Ja, det hade jag kunnat göra fel.
Precis.
Det hade jag kunnat slått av. Om jag skulle köra något, tänk om jag skulle bli inbjuden till på. Alltså, låtsas nu.
Och köra ett Formel 1-race.
Ja, exakt. Nej, men där hade jag kunnat göra bort mig på, ja, faktiskt.
Ja, men i vilket fall som helst så får det inte ske. Och det är klantigt det han gör. Det får inte ske på den här nivån. Han gav bort en andra plats till en femte plats. Han gav bort 9 poäng i mästerskapet till Quartararo. Han gav bort en pallplats, inte bara för han själv utan även för teamet. Det får inte ske helt enkelt. Även fast i början där så har jag har fortfarande sympatier för honom på hemmaplan och han grät ju i boxen. Det var ju på den nivån var det. Och då förstår man hur mycket det betydde för honom, om man inte förstod det innan. Men det hjälper inte, för det får inte ske.
Han hamnar fortfarande på minus.
Ja, det blir ett minus.
Tydligt minus.
Tyvärr.
Och det trots varvrekord, ja. Pole position.
Ja.
Visst var det pole? Säger jag fel här nu?
Jo, men det var ju pole.
Ja, det var pole, eller hur? Varvrekord, pole och nästintill 2 i racer.
Mm.
Ja, det är en hård minus faktiskt. Ja, men jag hoppas att det blir lite klargjort här då, för att jag håller helt med dig gällande de här både svårigheterna men också vad man borde se, och ja, det är någonting som teamet får ta med sig, eller teamen kanske.
Mm.
Kanske börja med nytt system där kopplat till instrumenteringen, skulle jag ju säga, vore ett plus. För då, den har du ju alltid framför dig.
Ja.
Där är ju allting bekant.
Ja, exakt. Och nästa grej är ju att man kan inte komma på racet att man inte kan se sin depåtavla. Det ser man FP1. Och ser man att det är ett problem att se sin depåtavla på FP1, att nej, men här kan inte stå för här hinner inte jag se den. Då får man lösa det. Sen är lösningen oftast inte att flytta plats, för det är svårt i MotoGP-depån, för man har ju så mycket, ja, men man har tv-apparater och man har ju hela den här, ja, som man har ute vid pitlane, vad nu den kallas, där man sitter helt enkelt, med alltså alla monitorer och allting sånt där. Man kan inte bara flytta den till en annan plats i depån, utan då får man hitta på något annat helt enkelt.
I endurance-sammanhang om ibland, ja, till och med på min tid hade vi ju sådana här armar ibland som körde ut den där lite extra långt.
Ja.
Och lite olika, man får ta till färger, men det är de ju duktiga på, tycker jag. Ja. Riktigt utmärkande färger.
Jag hade alltid florerande röd till exempel, så jag visste, jag kunde ignorera alla som hade florerande gul, för det hade de flesta. Och detta är en annan sak också, han låg ju helt själv oftast på en andra plats eller tredje. det är inte som i Moto 3 när du ligger på 17:e plats när det kommer ut 17:e på tavla överallt.
Då är det svårt
på riktigt.
Det är det faktiskt.
Men här är det ju en eller två tavlor och Ducati-boxen var ju längre ner dessutom, det vill säga Martino Sarkos tavla var ju längre ner.
Ja, det var ju precis, det var ju hans som var ute där.
Exakt.
Ja. Någon slags.
Och det brukar vara ganska roligt. Mina mekaniker brukar ju köra ut tavlan i tid och otid bara få luras.
Aha, för att stressa andra.
De andra stressar de andra. Om det var någon som ledde med 2 sekunder, 3 sekunder, då körde man ut tavlan så att den personen såg det.
Det skulle du
då
kanske
blir man lite stressad.
Ja, faktiskt.
Det var smart av Carrie.
Mm. Ja, minus. Plus för Quartararo, minus för Aleix Espargaró. Sen har vi då på ytterligare på plussidan, eftersom du nu kommer in på Pramac-teamet här, som nu då heter Prima Pramac sen ett par race tillbaka. Där tycker jag båda förarna kan hamna på plus, för att de hamnar på pallen, både Martin och Sarko, även om det var bjudpallplats för Sarkos del, så gör han ändå det. Han var ju faktiskt tydligt missnöjd ändå att inte hans hårda bakdäck gav mer på slutet av racet.
Jag trodde nästan att det skulle göra det också.
Jag trodde det också.
Det kändes som att nej, men nu kommer han starkt här i slutet. Men det svimmade också. Och han fick nöja sig med att bli 4 eller då 3.
Näst bästa fransman igen.
Ja, det verkar vara svårt.
Och ingen seger.
Nej.
Men båda förarna, det här är ju den nivå de ska vara på. Det här gör ju också, Martin gör det trots att han inte har opererat sig ännu då. Så han gör ju det före operationen av handen.
Han opererades i måndags.
Högerhanden.
Yes.
Problem med nerverna eller nervskada eller känseln i högerhanden.
Och blir ändå 2.
Ja, jättestarkt.
Ja, det är jättebra. Jättebra. Och de är ju före båda fabriksdukaterna, ska vi komma ihåg.
Ja.
Som inte var någonstans i det här racet. Av diverse olika saker, såklart.
Ja, men starkt av, som sagt, av båda förarna och... Jag har inte... Ja, Martin där, han fightades ju ett tag med Aleix Espargaró om positionerna.
Mm.
Så att jag tror att han hade nöjt sig med en tredje plats där. Det kändes som att den var ju avgjord när Aleix Espargaró gjorde sin miss.
Ja, det var det. Aleix Espargaró var snabbare än vad Martin var.
Och sen som sagt var Sarko nådde inte fram utan den här hjälpen då. Men oavsett, viktiga VM-poäng för båda förarna.
Mm. Ja, och viktigt för Martin efter många nollor i rad nu. Ligger som sagt bara 12 i mästerskapen. Han har 2 andra platser under de här, var det 9:e racet nu som kördes?
Mm, det var 9:e.
Så han har 2 andra platser. Det är 40 poäng. Han har totalt 51. Det vill säga han har bara tagit 11 poäng utöver de 2 andra platserna. Det är ju för dåligt givetvis. Absolut för många nollor. Men han visar ändå vilken nivå han kan hålla när det fungerar. Mm. Och det tror jag är viktigt. Med tanke på silly season och till Fabriks Ducati-styrning.
Ja, jag tror båda har stora chanser till bra material nästa säsong. Och sen
absolut.
Då vem som, jag tror ju som sagt var, Sarko är ju inte påtänkt för fabriksstyrningen.
Nej, utan det är ju Bastianini eller Martin.
Men däremot Sarko, att han fortsatt får fabriksmaterial.
Det kan jag inte tänka annat.
Nej, bra race för de två förarna. Ska vi fylla på med någon minussida eftersom vi körde lite varannan här? Vad tänker du om ytterligare på minussidan då?
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nej, men då får vi egentligen gå in på elefanten i rummet på det här racet.
Som vi ännu inte har benämnt eller
Nej,
pratat
exakt.
Om.
Nej, exakt. Utan nästa stora punkt egentligen, det blir ju att Nakagami får ett minus. För det han ställer till med i första kurvan. När han bromsar omkull sig själv. Han slår i huvudet i Banyayas bakdäck.
Jättefarligt.
Jätteläskigt. Och drar omkull Banyaya och hans cykel åker ju rätt in i din cykel som också flyger all världens väg. Så tre förare ut där i ett hum.
Mm. Och misstag måste man ju få göra, tänker jag. Särskilt,
ja, nej, men
eller egentligen hela tiden så är det ju här en balansgång med vad klarar jag, vad klarar motorcykeln, vad klarar däcken av.
Mm.
Hur ska han agera annars då, om man vill vara lite aggressiv inledningsvis på racet?
Ja, men tillägga ska ju att Race Direction eller FIM MotoGP Stewards som de heter. De bedömde det här som en racing incident. De kom ut med ett besked under racet. No further actions. Det vill säga att det blir ingen påföljd till Nakagami. Och under racets gång så reflekterade både du och jag över det. Men vi kom inte vidare i den diskussionen. För att vi båda tycker nog att det ska vara det, tror jag.
Alltså att det ska vara som det blev bedömt, ja, ja. Att det var en racing incident. Ja, jag vill ju hävda det.
Och nu när jag tittat efter det och jag har läst vad lite andra tycker och Twitterbråk har uppstått framförallt då som vanligt mellan Simon Pattinson och någon annan. I detta fallet var det Keith Ewan, tror jag, som var BT Sports kommentator fram tills förra säsongen. De hade en liten dispyt och Simon tycker ju att det här är klart, att det här ska vara en bestraffning och att Freddie Spencer inte gör sitt jobb överhuvudtaget och borde bli petad och fick mothugg på det. Så att de har ju sina argument. Jag står väl kanske mitt emellan, kanske så.
Svenskt. Men du brukar ändå vara duktig på att ta ställning.
Ja, nej, men just när det gäller säkerhet och just när det gäller att köra aggressivt och just när det gäller att köra fult, då är jag ganska då ställer jag mig oftast på den sidan av de som blir drabbade i det hela. Jag tycker inte om körning som är aggressiv och som är ful och som är allmänt vårdslös. Jag tycker verkligen inte om det. Men i det här fallet så tycker inte jag att Nakagami gjorde någonting over the limit. Han gör en klockren, jag tittar på starten många gånger, han gör en klockren start ifrån fjärde startled. Han står alltså 12. Han gör en superbra igångsättning och han tar flera positioner. Och ombordkameran finns från Paul Espargaró till exempel, jag tittar på den då. Paul Espargaró bromsar, då kommer Nakagami på högersidan och bromsar ganska mycket senare. Och i en drömvärld så hade han ju bromsat lite tidigare där, såklart, Nakagami.
Men han bromsar, och då hade det varit lugnt sannolikt.
Då hade det varit lugnt. Men han bromsar lite för sent. Han tar i greppet och bakänden kommer upp. Vi ska tillägga att i den här inbromsningen så går det i nedförsbacke, vilket påverkar att få upp bakänden i luften. Han får släppa ner den och sen så får han ta en gång till och då går han omkull själv på ett framhjulsläpp. Och jag tycker att ett sånt här misstag kan ske i första svängen på första varvet. Och jag tycker inte att det är medvetet fult.
För här går det ju också att klargöra en sak, precis som det gör med de här depåtavlorna, att det är ju också enda gången man som förare den helgen startar och har den farten in i den svängen. Det sker ju aldrig annars. Nej. Första och enda gången.
Och där tänkte jag komma till lite senare i detta, hur man kan påverka och göra en sån här sak bättre och förenkla. Varför inte tillåta provstarter på griden? Det gör man i Formel 1. Då får man åka varvet runt och göra sina provstarter ute på griden. Så har det aldrig varit i MotoGP-klassen, förutom det var, vad var det någonstans? Det var när det var så dåligt fäste i Indonesien eller något sånt där, när de tillät det.
Kan ha varit.
Men varför inte tillåta det? Efter träning, tillåt provstart på startplattan.
Och det kan ju ska man göra det ännu tydligare, så kan ju det vara till och med när kvalet är klart. För då vet du ju till och med vart du hamnar.
Det tycker jag dock inte. För då börjar det bli träning inför starten. Utan jag tycker att fram till kvalet, då får man ställa upp på griden vilken position man vill och göra en provstart. Varför inte? För precis som du säger, så är det första gången som man åker i den farten ner till första svängen. Mitt eget trix, om man nu får säga så, det var att göra en nästan en riktig start ut på warm-up-löp. Och försöka hitta en bromspunkt till varvet efter när starten går. Just för att träna på, var kan jag bromsa någonstans? För oftast in i första svängen så bromsar man ju alldeles för tidigt.
Jaja.
Alldeles för tidigt. Men det är svårt att bedöma, helt enkelt.
För det kan ju också vara en sån här enkel sak som du säger här. Om han fick lite bättre start än de runt omkring där, då hade han också lite högre fart.
Ja, och så bromsade han på nästan samma ställe.
Ja, precis. Och han kanske var bara aningen senare ytterligare. Ja. Då har han två moment. Han har lite högre fart och han är lite senare.
Ja.
Det kan ju räcka. För det här med. Och det är ju högst mänskligt att fela på det sättet.
Ja, jag tycker det. Jag tycker inte detta var över gränsen, helt enkelt. Utan det här var en racing incident, sånt som kan ske in i första svängen, och jag håller med tävlingsledningen om att det här ska inte vara någon bestraffning. Även fast Rins, han går ju i taket, men det är klart att han blir ju drabbad av det och bröt armen på köpet, så det är klart att han är arg, plus att det var andra racet i rad som han och Nakagami hade en incident. Nakagami var ju även högst delaktig i att Rins åkte omkull i Mugello. Och Nakagami har ju fått lite kritik senaste tiden att han är väldigt, väldigt aggressiv, och det är ju lättare för de som kör hojen att veta det, för tv-produktionen följer kanske inte alltid Nakagami i det sammanhang, i och med att han ligger lite längre bak i fältet, så det är svårt att se alla de här incidenterna som de andra förarna pratar om. Men som man säger, vad förarna sa själva, så var de ju ganska kritiska mot Nakagami och tyckte att det skulle vara en avstängning, men jag håller inte med riktigt faktiskt, jag gör inte det. Jag tycker att det här är en racing incident, och sen tycker jag även att jag har en sak till, men ska vi lämna incidenten först kanske, du får
då hamnar han på minussidan, men jag är med dig helt och hållet i de här grejerna där, och även det här att snacka om att man åtminstone ska tillåta provstarten någon gång. För att det är ju, det är ju den stora haken i det hela, att det sker för första gången. Och jag vet att jag hade någon annan strategi. Där jag vet att jag var ganska duktig på att komma iväg. Men så tänkte jag tvärtom. Jag försöker bromsa lite senare än vad jag tror. Liksom. Och det funkade oftast. Ja. Men sen är det så mycket som händer runt omkring en. Så kommer man just därifrån tredje, fjärde, femte startled, då har man ju så många andra variabler, så det går ju liksom inte att, det går inte att sätta upp någon strategi för det. Det måste man ta i stunden där.
Det blir det. Nej, men sen blir det ju framförallt då från Simon som verkar ha något
sjätte sinne, eller inte.
Nej, men han tycker ju verkligen inte om framförallt Freddy Spence uppenbarligen. Och tävlingsledningen, eller de Fim Stewart som har fått lite kritik, jag håller dock inte riktigt med, måste jag säga. Jag tycker att de sköter sitt jobb ganska bra. Det finns egentligen bara, vad jag kommer på just nu i alla fall, en grej som jag inte riktigt håller med dem om. Och det var mellan Öntjö och Suzuki senast på Mugello i Moto 3. Där Suzuki hade insidan och Öntjö egentligen ska komma tillbaka från utsidan.
Och, ja, nej, det gillade inte jag heller.
Nej,
svängde ju mer in i Suzuki.
Ja, jag tycker det. Där blev det en bestraffning för Suzuki. Han fick en long lap penalty. Och det är nästan det enda beslutet som jag inte riktigt håller med tävlingsledningen. Där tyckte jag de var för hårda i deras bedömning. I övrigt kan jag inte säga att jag inte håller med. Jag tycker jag håller med dem mestadels faktiskt. Och jag tycker att de har fått ordning på det här med track limits. Förarna har börjat att lära sig vad som gäller. Och de reglerna är ju nu ganska svart och vitt. Helt enkelt. Vi såg ju till exempel Oliveira göra ett misstag in i kurvett nu. Men han tappade också en sekund på den manövern. Och då släpps det. Ingen bestraffning. Samma sak var det i Moto 3. Det var någon förare, om det var Suzuki igen kanske, som var ute på det gröna på sista varvet. Men han fick ingen fördel av det. Han blev omkörd. Sen tog han tillbaka sin plats. Men då ska det inte heller vara någon bestraffning. Jag tycker att de har hittat en nivå. Och förarna börjar lära sig. Det enda egentligen kritiken som jag kan ha mot FIM Stewards, det är väl att de borde vara lite mer transparenta med hur de kom fram till deras beslut och göra det klart och tydligt. Och där tycker jag F1 gör det bättre, för där skickar de ut ett långt papper.
En kommentar till.
Ja, en kommentar. Mm. Så här bedömer vi det. Det är detta som gäller och du får den här bestraffningen enligt den här punkten.
Ja.
Istället för att det är som nu, att det blir lite locket på och så får man gissa lite. Men annars så tycker jag de kan gå med huvudet högt härifrån faktiskt. Och jag tycker att det är lite synd att Simon drar igång nästan en vendetta mot dem. Även fast förarna kanske också. Vi hörde ju Aleix Espargaró för något reason var ganska kritiskt och Rins gick ju nu hela vägen och sa att nu måste de lämna. Jag tycker det är lite orättvist faktiskt. Och jag gillar inte alls det som Rins sa heller. Han kan tycka det. Han är personligt drabbad. Men och hade du sagt så i NHL eller något annat, då har du fått böter på en 50 000 euro eller något liknande. Och jag tycker att de borde ta Rins i örat. Men jag tycker att man säger så öppet faktiskt. Riktigt. Det är lite fel. En annan sak som jag tycker med detta.
Mm, berätta.
Jag tycker man borde införa det här med poängsystem igen.
Bestraffningspoäng då som fanns.
Det tog man bort efter att Rossi blev drabbad av det. Genom att han fick en poäng för en kvalincident med Lorenzo 2015 på Misano. Och sen fick han 3 poäng efter att han tryckte av Marquez i Malaysia. Och fick starta sist i Valencia. Efter det så tog man bort det systemet. Och jag skulle vilja ha tillbaka det.
Vad tänker du i sådana här tillfällen? Nej, som nu?
Som Nakagami. Det hade varit perfekt att ge honom 2 bestraffningspoäng. Till exempel, för den här incidenten.
Beroende på skalan naturligtvis.
Ja.
Jag skojar precis. Bara.
Då var det ju 4 poäng, då får du starta sist. 6 poäng får du starta från depån. Nu kommer inte ihåg exakt hur det var, men någonting sånt där. Och 10 poäng så fick du inte starta i nästa race eller något sånt där. Nu kan man ju lägga in det mer än så. Nej, men 4 poäng blir long lap penalty. 6 poäng blir 2 long lap penalty. 8 poäng blir start från sista startrutt och så vidare och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja ha tillbaka det. Och sen så har man då 1 kalenderår. Inte per säsong utan 1 kalenderår. Då nollställs siffrorna.
Så att man kan följa... Ja, just det.
Och då kan man ge det även för saker som inte blir krasch.
Men 1 kalenderår, det blir ju samma som säsong i det här, va?
Det blir det ju inte.
Nej. Du menar från händelsen?
Ja.
Ja.
Så att om Nakagami får 2
ett år framåt.
Exakt. Säg att Nakagami hade fått det nu i söndags den 5 juni. Yep. Då tas det bort nästa år 5 juni.
Ja.
Jag tycker de borde införa det igen. Jag tycker det var ett bra system. Jag tycker att det borde införas återigen, för då kan man göra lite olika och olika saker med det. Man ville ha bort det på grund av att man ville ha en direkt bestraffning på det och till slut införde man ju den här långa penalty också. Tycker man kan ha det i kombination. Det hade nog, jag tror det hade förenklat Spencers uppgift.
Mm.
Delvis. Eller det är inte bara Spencer utan det är ju några stycken som sitter där.
Nej, men det är inte dumt, för jag tycker samtidigt att det här gällande tillverkarna och deras fördelar är också poängmässigt. Och det blir också tydligt här efter vad som händer då, så så tas det bort eller läggs till och så renderar det någon typ av bestraffning där.
Ja.
Mm. Långt utvik både Aleix Espargaró och där och Nakagami. Har vi något mer på minussidan, Andreas? Om du känner dig nöjd med... Ja, jag köper den här idén också poängmässigt. Bara för att, jag stödjer dig i den här idén.
Bra, bra.
Minussidan, så kan vi gå ut på plussidan.
Ja, håll åt minus till då.
Ja, jag tänker på eftersom vi är inne på Nakagami här, jag tänkte på övriga Honda-förare. Där var det ju lite minst sagt klent med resultaten. Bradley gick av i början på racet och vad slutade Paul Espargaró till slut?
Vad slutade han? Han låg ju med i täten inledningsvis och var ju med där uppe, men slutade 17 till slut. Sa själv efter racet att däcket inte levererade alls, utan det var snorhalt. Precis likadant sa Jack Miller, som också misslyckades i racet. Jag tror han blev 14:e.
Kan det bli det? Ja, det var knappt poängplats i alla fall.
Nej, det var långt, långt bak. Men Paul Espargaró i syn att han inte kunde hålla i det där, för han hade ett bra resultat på gång.
Ursäkta, syrebrist. Jag tappade luften helt och hållet. Men just det här med att... Jag tycker det är underbetyg till Paul Espargaró. Hemmabana, sitter ju ändå i ett fabriksteam och bör klara bättre. Men å andra sidan, i andra vågskålen, så är ju det här med däcken. Det har vi hört faktiskt förr, att man har fått ett dåligt bakdäck till exempel som helt har svimmat. Så att, det kan ju vara
ja.
Så.
Ja.
Samma där, det vet vi inte.
Nej.
På plussidan då, om vi studsar ut på det.
Suzuki och Mir. Det var en jättefin uppkörning ifrån 17:e startrutan. Han blev 4. Skulle då ha blivit 5:a om inte Aleix Espargaró hade gjort sin tabbe. Men nu gjorde han det och då blev alltså Mir på en 4:a. De här fåglarna kan inte vara tysta i bakgrunden. Kan du säga till dem?
Det här är säkert, det tas inte upp utan micken, tror inte jag.
Nej, jag tror ingen kommer få höra den här.
Kakafonin.
Vad är det för fågel?
Det där är ju... Vad heter de? Den här tjuvaktiga fågeln. Skatan. Eller så är det en korp. Eller kråka.
Usch. Förstör hela våra MotoGP.
Ja, det är inte okej.
Okay. Vi får vara tysta.
Nej, men Mir där som då efter kraschen för Rins seglar upp och... blir bästa Suzuki, och han såg ju faktiskt helt uträknad ut inför racet, och även han tyckte han såg loj ut eller borta också under helgen.
Han såg ut att inte vara någonstans, men får ju inte till sina kvalpositioner och har ju stora problem med det där. Han har alltså på 3 race denna säsongen startat 18:e, 17:e senast i Mugello och även 17:e nu alltså, och det duger ju inte, det funkar inte. Måste starta högre upp än så.
Ändå på plussidan då för uppkörningen.
Ja, det tycker jag. Det tycker
och han behövde ju också, behövde ju alla, men de hade ju 2 raka krascher också. Eller han hade 2 raka krascher.
Ja.
Ja, plus och minus alltså ifrån Barcelona-racet. Och eftersom vi då är inne på Mir här, vi är inne på Paul Espargaró. Flera förarna här som vi snackar om på plus- och minussidan, de är ju faktiskt högaktuella också när det gäller styrningar eller... var de ska hamna nästa år. Men det har faktiskt så sent som idag blivit klart med en styrning, och det är ett fabriksteam som har klargjort, kungjort.
Vi sa det redan i helgen att det var klart, men idag blev det officiellt. Jack Miller alltså lämnar Fabriks Ducati till Fabriks KTM. Och tar alltså steget tillbaka till KTM. Han har inte kört KTM i MotoGP, men däremot i Moto3.
Och fler kopplingar har han ju dessutom till KTM. Ja.
Det har han. Dels vi med hans manager som är Aki Ayo, som alltså driver KTMs satsning i Moto2 och Moto3. Men även Guidotti som var teammanager i Pramac när han körde där. Som alltså ersatte Mike Leitner till den här säsongen som teammanager i KTM. Så att de två har ju haft ett väldigt bra och gott samarbete förr. Och jag tror att han ligger bakom rätt mycket faktiskt. Jag tror att Guidotti ligger bakom väldigt mycket om att han går till KTM. Givetvis även att Pit Beirer och Aki Ayo är kompisar givetvis och har ett bra samarbete mot Moto 2 och Moto 3. Men som sagt, Guidotti har ju jobbat med Miller på senare tid och vet ju vad Miller kan ta med sig in i boxen med tanke på hur han är som person och stämningen, hur den kan bli inne i stallet. Oliveira är också bra på engelska, men Miller har det som sitt native language, som sitt modersmål, och det har även Brad Binder. Kan också vara positivt.
Ja, och det är som du säger där, Guidotti känner Miller sen tidigare. Även Aki Ayo har ju jobbat nära honom och vet mycket om Miller som person. Så det är ju säkert inte oviktigt i det här sammanhanget.
Och jag tror nästan det är därför de har värvat Jack Miller. För förarmässigt så vet inte jag om det här är upp eller ner. Jag skulle säga pil framåt.
Ungefär samma lika.
Ungefär samma lika, ja. Exakt så.
Och då jämför du med rakt av med Oliveira?
Ja, det gör jag ju. Sen är det ju den här lilla frågan med pengar också. Där vet jag inte. Jag gissar på att ungefär samma löneanspråk på båda förarna. Men jag tror att Miller väljer KTM. Jag tror att han gör det för att annars hade han inte suttit i ett fabriksteam. Nu får han fortsätta sitta i ett fabriksteam. Och samma sak för Oliveira. Det hade nog tagit emot för Oliveira och peta ner honom i Tech Trois. Han hade ett erbjudande i Tech Trois som enligt utsago gav mer pengar än vad han tjänar idag. Så KTM ville nog behålla honom fast i Tech Trois istället. Men jag tror att han kände sig nog lite förnärmad över det där. Han har trots allt tagit 3 segrar.
Mm.
Eller?
Det var ju här i Barcelona. Det var Red Bull Ring och sen vann han ju
Indonesien
i regnet där.
Sen har han vunnit också i Portugal.
Ja, ja, det har han gjort. Det är
Fyra segrar i så fall. Alla för KTM. Så att jag tror han kände sig lite för närmare att gå ner till satellitteam. Utan nu ryktas det ju väldigt mycket till Gresini Ducati. I och med att Bastianini kommer försvinna därifrån. Antingen till Pramac eller till fabriksteamet. För nu är det ju klart att det finns en ledig styrning i fabriksteamet.
Men du tänker det här med Miller då, även om då Miller kanske inte är direkt snabbare än vad Oliveira är, så kan det vara en bra värvning rent teammässigt.
Ja, här. Jag tror det.
Ja.
Det tror jag.
Det kanske är det man behöver nu. Det har ju gått lite i stått lite stilla. Exakt. Här under säsongen. Och... Intressant.
Ja, intressant värvning. Men också intressant vem som nu kommer ersätta i Fabrics Ducati. Och det står ju mellan Jorge Martin och det står mellan Inea Bastianini. Så att de två kommer ju få fightas.
Frågan är hur länge Ducati törs eller vill låta dem fightas om det då?
Ja, exakt. Det blev inte så bra senast när Redding och Petrucci skulle fightas om
det. Nej, jag tyckte inte det.
Det blev snarare motsatt effekt, kändes det som. Petrucci vann ju det där till slut och fick den här fabriksmaterialet i Pramac-teamet, var det de slåss om på den tiden. Men de har ju också lite... De behöver ju inte ta beslut idag eller denna veckan, utan de kan ju faktiskt vänta till sommaruppehållet och se vad som händer nu med Martins hand till exempel. Och sen så får de väl fundera igenom vem som ska ta den där platsen. Men tycker du?
Ja, hade du frågat mig innan säsongen, då var jag ju säker på Martin. Vi snackade om det så sent som, jag tror vi snackade om det i någon sändning här under helgen, och det är fortfarande... Fortfarande, trots Bastianinis segrar, så är det ändå Martin med hans kvalförmåga, med hans förmåga att komma tillbaka efter skada här senast, den här kraschen i Portugal som han gjorde under fjolåret och kom tillbaka efter. Jag tycker han har många många saker som man kan pricka av med honom.
Mm.
Ja, då är Martin lite före i min lista.
12 i mästerskapet jämfört med Bastianini, 3 i mästerskapet. 3 segrar i år på Bastianini. 0 på Martin.
Visst är det svårt? Ja. Du kanske inte tycker det. Du kanske tycker att hellre Bastianini i det här läget.
Nej, jag tycker inte att det är så... Det spelar ingen roll vad jag tycker såklart. Men hade jag fått välja så hade jag valt Martin. Varför? Ja, den berömda magkänslan, helt enkelt. Jag vet att Bastianini har 3 segrar. Han har gjort det på ett otroligt bra sätt. Men han är också väldigt ojämn i sina prestationer. Dessutom så kör han på fjolårsmaterial. Därför tycker jag att det är svårt. De här segrarna han har tagit har han ju tagit hur bra som helst. Men om man jämför den nya cykeln, GP22-cykeln, jämfört med 21-cykeln. Vilken är bättre i det läget?
När han tar segrarna?
Hade han tagit segern på 22an också? Det vet vi inte. Jag tycker det är svårt att jämföra helt enkelt. Men han har ju en unik förmåga för framhjulet. Det har vi sett. Han har nästan gjort markersräddningar på några ställen. Han har ju en otroligt hög högsta nivå, men jag hade ändå gått för Martin, för jag tycker att han också har en otroligt hög högsta nivå när han väl levererar. Fyra första racen, står i första start eller ett eller två till exempel. Fick inte med sig resultaten. Men i det långa loppet så tror jag mer på Martin än på Bastianini.
Får vi se om vi blir hörsammande då i valet här.
Ja, vi får se. Dessutom så är Martin spanjor.
Det är en fördel att sprida lite nationen.
Jag tror ju det. Jag tror att om Bastianini och Bagnaia som kör i fabriksteamet, då kommer det bli dålig stämning och det kommer bli ganska omgående. Två italienare, två olika management. Det ena väldigt frispråkigt med Carlo Pennat mot Rossis crew då, och med Bagnaia som är lite mer återhållsamma. Jag tror att det kan bli väldigt hårda interna kamper där. Och jag tror inte att det gynnar dem faktiskt. Utan jag tror att det skulle kunna hjälpa dem. Sen visst, god stämning vinner man inga VM på. Och det vet Ducati kanske mer än någon annan. För de har bara en VM-titel totalt sett i MotoGP då 2007 med Casey Stoner.
Ja, de har ju det viktiga beslut att fatta.
Ja, men det är ju det. Och när det var dålig stämning i Yamaha på den tiden med Lorenzo Rossi, då har de ju ganska många titlar. Under den perioden när de pushade varandra. Men jag tror, för mig lutar det åt Martin.
Ja, det var intressant att höra. Och du, det här du nämner nu, för det tycker jag också vi kan ta på den här nyhetssidan, nyhetssvepet. Du sa med Bastianini och hans känsla för framdäcken. Vi vet att det blir förändringar i reglementet. Nu släpper jag den med silly season.
Yep.
Förändringar i däckreglementet till nästkommande säsong.
Ja.
Och vad handlar det om?
Det handlar om att idag har man tre gummiblandningar att välja på till varje race. Det kommer man inte ha till nästa år. Utan då kommer Michelin att avgöra vilka två utav de här tre gummiblandningarna som man får välja på. Så gummiblandningarna kommer finnas kvar, men du kommer bara ha två att välja på. Och det kan alltså vara, det kan vara soft och hard. Det kan vara medium hard eller det kan vara soft och medium. Så det kan vara vilka två utav de här tre som helst.
Och vad är grundanledningen till detta?
Man ska inte minska däcken, utan lika många däck ska få användas. Men Michelin ska inte behöva släpa med sig alla däcken som behövs. För det behövs ju otroligt mycket däck när man har tre gummiblandningar.
Så det handlar om
resurssparande.
Spara resurser, och det är fortfarande, men det, trots att det är fortfarande 22 däck som ska användas.
Ja.
Mm.
Men att man inte ska behöva få något däck, lägga på det på fälg, värma upp det, och sen är det ingen som vill använda det när det är uppvärmt och avtaget från en fälg, då vill man ju inte använda det däcket igen, så att det är det handlar om.
Mm. Du, avslutningsvis här, tittarfråga som vi aldrig hann säga någonting om.
Ja.
Det gällde Isle of Man, stämmer det?
Det stämmer.
Vad har vi fått för fråga och fundering gällande Isle of Man som faktiskt pågår? Det är tävlingsvecka.
Ja, men tävlingsvecka där, vi har fått en fråga från Simon här som undrar så här. Vad tycker vi egentligen om tävlingar som Isle of Man TT och andra road racing tävlingar? Antar att det ska stå då real road racing tävlingar. Är det för farligt för att ge motorcykelsporten ett ärligt ansikte? Och avslutande, vem vinner årets TT om vi får gissa?
Oj, nu är vi ju mitt i veckan här, så det blir ju lite lättare att svara på om man tittar på fartmässigt. Men det hade inte varit så långt borta, tror jag, i mina gissningar. Om vi börjar med de som favoriterna här inför veckan, så var det ju Peter Hickman till exempel. Även Michael Dunlop, men han gjorde ju det här teambytet precis veckor före Isle of Man. Rigga ihop ny motorcykel Suzuki till den här veckan då, och nu har ju han vunnit ett supersportrace redan innan vi spelar in den här podden, och Hickman har vunnit, tror jag, både första superbike-racet, han har vunnit Super Twin, och han har vunnit ytterligare ett race, skulle jag säga. Jag tror han har vunnit tre redan den här, när vi sitter och pratar just nu. Så att det är de två som är i ren fart. Men sen har vi också Dean Harrison där bakom, som också har varit extremt snabb flera år. Både på 600 och Superbike och Superstock. Så det är väl de namnen framförallt. Sen är det de här usual suspects där bakom. Men det är ju genomgående britter. Det är allting. Och då kommer vi in på det här med vad är det för typ av racing som körs där. Och Jag är ju av den... jag tycker att det är ju fantastiskt att det finns en sån här möjlighet för människor att köra fort. Det är väl
du är liberal.
Jag är superliberal faktiskt.
Man får ta sina egna beslut.
Ja, det tycker jag faktiskt i det här. Ja. Det handlar ju inte om... Jag menar, du kan ju... Jag vet inte vad man ska jämföra, men folk hittar ju på allt möjligt livsfarligt utan att tänka sig för. Här har man ju faktiskt överlagda beslut ganska lång period innan man kommer fram till race. Så det är ju inte så att man gör det här i stundens ingivelse liksom. Jag ska se om man kan balansera på det här räcket och hänga mig ut över det här. Det sker, och tittar man på nätet och olika klipp idag så undrar man ju hur överlagda grejer. Det är ganska oöverlagt mycket.
Mm.
Här är det verkligen överlagt.
Mm.
Sen är det väldigt, väldigt hemskt. Jag var ju där och tittade ett år, 2008. Och jag vill minnas att det året var det inget dödsfall.
Mm.
Jätteskönt såklart för mig personligen som publik att vara där och titta. Men jag har också varit med om något annat där tidigare när jag själv övervägde att köra det där. Faktiskt, i huvudet hade jag övervägt det flera år. Nej, men jag har ju hyfsat nära racingbekanta som har gått bort där. Olustigt. Mm. Olustigt värre. Och då ingenting kan ju vara värt det då på något vis. Och framförallt inte för omgivningen.
Nej, och det är väl tre som har gått bort redan i år tror jag.
Ja, och någon som är i kritiskt tillstånd.
Och det var ju inte bra det de gjorde här. För det var ju en sidvagnskrasch.
Ja.
Och så gick de ut med det i helgen, tror jag det var, att det var burkslaven som omkom, föraren låg i critical condition.
Mm. Jag vet inte hur jag reagerar på det här. Vad sa jag då?
Nej, men är det så här ungefär?
För det brukar nästan alltid vara tvärtom.
För det var jag som berättade för dig hur att det var så här.
Ja.
Och sen igår så kom det en pressrelease som sa att det var inte så, det var tvärtom. Det var alltså föraren som hade avlidit. De hade identifierat honom fel. Och det är burkslaven som ligger då i critical condition. Inte bra.
Nej.
Men i vilket fall som helst så är det alltså tre var i detta nu som har omkommit i år. Och vad tycker jag om det? Nej, jag är nästan ganska åsiktslös. Jag har aldrig varit där. Jag har försökt att få till att åka dit. Jag vill gärna åka dit. Tyvärr så krockar det alltid med MotoGP. I och med att det här håller på i någon vecka. Man vill kanske vara där under två helger. Och någon av de här helgerna är alltid MotoGP. Tyvärr.
Mm.
Men jag hoppas att jag kommer dit någon gång. Sen tycker inte jag att man ska jämföra det med road racing. Som vi håller på stängda banor. Typ MotoGP. Eller EM. Eller spanska mästerskap. För det är en helt annan sak.
De har ju till och med två begrepp för det här på engelska. Det är ju short circuit racing ja. Som vi håller på att kommentera MotoGP och Superbike VM och så vidare.
Och jag tycker inte man ska blanda ihop de sakerna, för det här är en helt annan sport. Det går ut på helt andra saker. Det här är lite mer enduro.
Ja, det är det. Eller endurance då?
Eller? Ja, men det är så många svängar. Du kan inte göra alla svängar helt perfekt som du kan göra på en 14 kurvor lång bana. Vilket det handlar om i MotoGP till exempel. Utan det här är en sån, nu förstår jag att de gör det så bra det bara går givetvis, så de ligger nära gränsen. En annan sak är att jag har kört mot några av förarna som har kört Isle of Man på olika typer av spanska banor, även de bana i Italien där det var förare som har kört då, i högsta klassen. Även eller i supersport, men också i superbike. Och de förarna har inte en chans. Hade inte ens en chans mot mig på europeiska banan.
Så har det ju varit också, genom historiskt sett. Men å andra sidan så har ju de här mästerskapen också tangerat varandra. För det kördes ju på Isle of Man.
Ja.
Det ingick ju i VM förr.
Förr, ja. Förr. Men det var förr.
Ja.
Men när jag var aktiv, alltså vi pratade 10 år sedan ungefär. Då har jag kört mot flertalet som alltså inte har en chans mot mig på en short circuit.
Nej.
Men givetvis hade inte jag haft en chans mot dem på Isle of Man. Du förstår ju vem som helst. Så att det är två olika sporter som inte jag vill inte jämföra dem. Jag vill inte att man ska jämföra dem heller. Även fast inte jag gör det, så tycker inte någon annan ska göra det heller. För det är två olika saker.
Nej, och jag vill inte förbjuda dem heller riktigt. För att jag tycker verkligen att det här är överlagda och genomtänkta beslut. Det är ju inte så att man hamnar ju inte bara där. Det är ju inte plötsligt så att du nedsläpp på startlinjen och är tvingad att hålla full gas.
Nej, nej. Men man ska komma ihåg att det är ganska mycket pengar i det också. Så att vissa utav de här kanske inte har någon annan möjlighet att komma därifrån Nej. Riktigt heller.
Jag vet att det var så också. Det var ju mycket så det är ju... faktiskt under min aktiva karriär att de som gjorde bra ifrån sig där, de kunde ju finansiera en stor del av sin övriga racing-säsong. Ja. Som de kanske inte, som du säger, de kanske inte hade kunnat köra någon annan racing.
Nej. Så det är lite både och. Jag tycker det också synd om familjerna som förlorar folk. Det är otroligt hemskt tycker jag.
Ja.
Men förbjuda det är en för stor fråga för en så ta i tycker jag. Utan...
Däremot
jag vill
så
åka dit.
Ja, och jag har ju lite mer hjärtat i halsgropen när det är massstart, typ Ulster eller Northwest. Mm. Eller ännu mindre race, Tundra G eller vad de heter, de här Southern 100. Där har det ju, det blir ju noll och ingen marginal till slut. Om vi tänker nu att Nakagami gjorde en liten miss här.
Ja, just det.
Ja, och så börjar det duggregna lite grann på någon del. Att det här, nej, då är det ju så många variabler så att då blir det ju, då håller man ju nästan för ögonen.
Vi får, men... jag vet att våran kollega Sandy Berlin är på plats. Vi får bjuda med honom i en kommande podd så får han berätta hur äventyret den här veckan har varit.
Mm, och så får vi försöka få till en riktig resa.
Ja, vi får göra det.
Det är läge för mig också att återuppleva.
Men nu måste vi stänga butiken för idag.
Så gör vi. Vi återkommer ju och laddar upp för Sachsenring. Det är bara en dryg vecka bort.
Det är en vecka bort. Tack till alla som stöttar denna podden. Som gör att vi kan hålla på här. Ni fick stå ut med lite skatskrik i bakgrunden idag. Hoppas det gick bra. Men vi ses och rättare sagt vi hörs nästa vecka igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.